Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Denna veckan sponsras Market Makers av IG.com. Vill du kunna handla index dygnet runt 5 dagar i veckan? Ja, det kan du nu med IGs kortagefria Turbo 24 rakt i ett ISK dessutom.
Välj fritt vilken hävstång du vill använda, från 3x ända upp till 10x. Ladda ner IG-appen för att komma igång. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press them down and say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig, Fabian? Har du fått känna på den här techbäsen som har varit i veckan, eller?
Har du varit en techbäs i veckan? Inte fan vet jag. Men krypto upp i alla fall, så det är ju trevligt.
Ja, det känns som det är det enda som har gått upp. Jag såg att guld har fallit rejält. Det har varit mycket skämt om det nu, att stackars alla björnar som har köpt guld för att hedga sig mot inflation och sen så bara faller. Det följer typ, har det fallit 10-15% eller någonting, om det inte mer. Jag har inte siffrorna i huvudet. Sen är det mycket annat. Jag såg idag, vi spelade in den 10 augusti, rapporterade Paradox. De var väl ner, ett tag var de ner 13,37%.
Ja, det såg jag. Det är galet. Och det var ju Kambi förra veckan som åkte på en riktig skitmacka, ner 30% på en dag.
Ja, men precis. Och där var det ju paradoxfall, så är det ju, det är framförallt, de har ju sitt, det här Bloodline-spelen, eller Vampire's Bloodline, eller vad som det heter, som de har hållit på och dragits med väldigt länge. Och det är mycket sånt utvecklingskostnader som drar där. Och ja, tyvärr så har de haft en tråkig utveckling. Det är synd, för det är ett väldigt fint bolag i övrigt. Sen Kambi, precis som du säger, där kom det ju en stor nyhet om att en av deras större kunder helt enkelt ska försöka, eller de har gjort ett förvärv, och då tror man att inom ett antal år så kommer de då kliva över bort från Kambi. Men de har fortfarande kontrakt med Kambi fram till 2024, om jag inte minns fel. Det är mycket saker jag inte minns här idag, känns det som. Sitter halvvis
här. Grejen här nu att det var ju andra slaget mot det här caset att de skulle gå in i på USA-marknaden, som håller på att expandera snabbt nu, att det skulle bli liksom den stora B2B-leverantören i USA. Och nu kanske inte det riktigt verkar bli så.
Ja, men precis, de har tappat två stora kunder i USA, och tyvärr är det så. Det är många då som säger att Kambi är fortfarande intressant, för att det blir ju helt plötsligt värdeplay kanske, för det ser väldigt billigt ut. Jag menar, det har ju ändå gått ner 50% från toppen, så det är ganska mycket billigare nu. Men jag tycker det är intressant, och många ändå sålt då, och anledningen till att man kanske gör det, det är just för att caset har förändrats. Och jag tänkte faktiskt komma tillbaka lite där, för jag tänkte gå igenom, jag såg att Brian Ferroldi, han jobbar väl på Motley Fool bland
Motley Crue, nej Motley Fool, ja.
Ja, Motley Fool. Och riktigt duktig och inspirerande liksom, investerare som skriver mycket om framförallt långsiktighet och så här, långsiktighet också. Och han hade en riktigt bra tråd som tänkte utgå från med 13 stycken investeringsprinciper eller tricks eller vad man kallar det för. Saker man kan ta med sig och tänka på just när portföljen straffas lite extra. Och där finns det bland annat en punkt om det, just att man måste kunna sitt case och framförallt man måste kunna omvärdera sina case. Det kanske är så att Kambi fortfarande är ett superintressant bett. Men för exempel din och min del, vi hade ju lite Kambi i vår bolagsportfölj, så var det ju framförallt där kändes som att okej, men vår stora play med Kambi var ju att det här USA-spelet så att säga, att USA skulle öppna upp och Kambi skulle bli en stor leverantör där. Och det ser inte riktigt ut att falla ut så väl som man hoppats. Ja, och då kanske det är bäst att bara dra i bromsen, omvärdera, sen kanske man inser att man vill ha Kambi ändå i portföljen av andra anledningar. Men är originalcaset inte intakt så ska man, tycker jag i alla fall, att man lika gärna kan dra i stoppen och köpa tillbaka. Det är ju enkelt att köpa tillbaka aktien igen.
Nej, exakt. Det är ju inte fel att ha fel, så att säga. Det är bara så länge man tillåter sig själv att reagera på det, så är det lugnt.
Ja, det som kan vara intressant att nämna förresten också, för jag har sett mycket då, många som gör liknelse mot Evo, alltså Evolution, som också är en B2B-leverantör inom samma kasinosfären, så att säga. För de håller på med live-casino och kan med sportsboken. Och det är väl att den stora skillnaden där, för då säger många att ja, men då skulle lika en Evolution kunna tappa det. Problemet är väl att Kambi, just med sportsbok, så har man ju oftast en exklusiv leverantör. Så man har ju antingen Kambi och ingenting annat, eller något annat och inte Kambi. Medan med Evolution och Live Casino så har många har ju olika leverantörer. Man kan ju ha ett gäng leverantörer. Grejen är dock att Evolution tar alltid mellan 80-90% av trafiken, för det är där spelarna vill välja. Eller det är det spelarna väljer själva, så att säga. Det blir ändå en stor skillnad då, när man har en exklusivitet, alltså man måste välja en leverantör. Ja, men då blir det ju ett större strategiskt beslut, och man kanske diskuterar med internt också, just kan då rycka undan fötterna också för Kambi. Så att det är en stor skillnad med de två case, men som sagt, fortfarande väldigt tråkigt, för Kambi är fortfarande en världsledande och väldigt duktig leverantör, men ja, tyvärr har de tappat en del.
Ja, det kanske är konstigt också att jämföra två rätt skilda produkter från varandra, även om de verkar i samma sektor.
Absolut, men man, som sagt, man har sett mycket sådana liknelser. Men oavsett, vi ska snart hoppa in. Vi har ju också ett väldigt spännande case från Europa faktiskt. Vi är alltså inte i Norden och vi är inte i USA som vi brukar vara, utan det är ett väldigt spännande case i Europa som jag ser fram emot att höra mer om. Men innan vi går in på det så ska vi påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk. Risk är det som händer när du spränger portföljen. Om du lägger all in i en aktie, och senaste veckan har man ju sett varför man inte ska göra det. Så gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Ja, och innan vi hoppar in på dagens case så tänkte vi skulle gå igenom de här 13 stycken investeringstipsen då, eller vad vi ska kalla det för, från Brian Ferroldi. Jag tycker de är fruktansvärt bra faktiskt. Jag tycker att det är någonting som man borde kanske läsa om minst en gång i månaden, eller kanske i kvartalet då, i alla fall. Ja, och vill man hitta den här tråden så, dels har jag länkat till den på min Twitter, men vi skulle ju också kunna lägga en länk kanske i avsnittsbeskrivningen. Då kan man läsa igenom den själv. Men vi tar väl en punkt i taget. Punkt nummer ett handlar ju om att man måste veta vad man äger och varför man äger det. Och så säger han då som exempel också att du kan ju såklart låna idéer till aktier från andra investerare. Till exempel som många gör på Twitter. Man hittar extremt mycket uppslag på Twitter. Det finns mycket smarta, duktiga investerare och mycket bra aktiecase. Men man måste fortfarande göra sin egen analys som alla tjatar om. Man måste förstå både liksom bullcaset och bearcaset. Det vill säga, vad är det som ska spela ut i en aktie? Om vi nu låter Kambi vara ett exempel då, så är det ju, tanken där var ju för vår del i alla fall att ja, vi ville att USA skulle bli en stor marknad för Kambi. Vi trodde de hade bra position. Och man måste också då känna till liksom det negativa. Vad är det som skulle kunna gå fel i det här caset? Till exempel att de tappar då de här stora kunderna i USA. Och då kanske de tappar en stor del av marknaden. Anledningen till att man måste veta det här, varför man, vad man äger och gjort sin analys, är ju för att kunna ha conviction, alltså ha övertygelse att våga fortsätta äga aktien när den går ner, när priset på aktien går ner. Annars kommer alltid liksom säljaren i panik eller sitta kvar med en förlust utan att veta vad som
är förändrat. Exakt, det är ju stor skillnad om det är bara kursen som går ner och inget annat ändrats i bolag, eller om caset har ändrats helt. Till exempel som det hände med Kambi, då faktiskt en del av i alla fall vårat case ändrades. Hade det bara gått 30% ner på måfå, då hade vi antagligen hållit kvar, köpt lite mer, tippköpt. Men nu ändrades ju caset, så man måste kunna känna av den skillnaden, och det kan du inte göra om du inte har gjort analysen själv.
Ja, precis, för det är många andra bolag som har gått ner senaste veckan, och så många bolag som har straffats, med många då som jag har köpt mer till exempel i, för att jag vet att om jag tycker att det var billigt för det var billigt för 10% sen också, då kommer det vara billigt, då är det ännu billigare nu. Och jag har ett jättetydligt exempel på varför man måste veta vad det är man äger för någonting. Hon, Andra Farad, var med i P3, tror jag var, morgonpasset, och pratade om aktier. Alltså hon som kallas för börshajen. Och då var det någon som har skrivit in en fråga och frågade om specifikt Kambi. Så här, hur ska man tänka nu? Vad ska man sälja eller ska man behålla? Och hennes idé var ju i princip att hon hade ju inte läst liksom vad det var som hade hänt. Så hon sa ju bara att men om är man långsiktig i det här caset, så är det klart att man ska fortsätta äga. Då ska man inte bry sig om kursrörelserna. Men det blir ju totalt fel, eftersom det är en stor nyhet som fundamentalt har ändrat caset. Det är bara ett exempel på det där, att man måste veta varför. Man måste känna sitt liksom bolag, och därmed kunna, annars kan man aldrig värdera heller de här nyheterna. Vad spelar det för roll om just den här kunden lämnar, om jag inte vet hur viktig den kunden är, till exempel.
Exakt, om du måste fråga eller undra varför det har gått ner just nu, eller hur du påverkar caset, då kanske du inte kan caset tillräckligt bra. Då kanske det inte är värt att köpa in sig.
Nej, precis.
Eller om du inser det, kanske det är värt att sälja, rättare sagt.
Nej, precis. Och jag får ju faktiskt en hel del som meddelanden. Jag tror du också får det. Jag vet många andra som får det på Twitter. Meddelanden från folk som frågar så här: oj, hur gör du nu med den här aktien? Har du sålt den eller inte? Och det är ju typ exempel på just när man inte själv då kanske vet varför man äger den eller har tänkt igenom det riktigt. Sen har han en fin liten sägning här, och det är att research då bygger ju conviction. Alltså, har du gjort en ordentlig analys, då kommer du få en större övertygelse till aktien. Och den här övertygelsen, den ger dig tålamod. Du orkar med till exempel nedgångar, och du orkar hålla ut även fast den går sidledes, för att du vet att du äger någonting bra. Och det här tålamodet, det är det som bygger rikedom då, enligt Brian Frode. Det får man hålla med. Det finns många, många bra exempel på det.
Verkligen.
Och nummer två då på den här listan. Du måste verkligen förstå det här, vad det är som egentligen driver långsiktig aktieutveckling. Och det här är någonting vi tjatar mycket om också. På kort sikt, ja, då är det känslor, det är algoritmhandel, allmänt sentiment på börsen, sådana här sektorrotationer och sånt. Det är det som på kort sikt egentligen påverkar aktiepriser, de dagliga rörelserna. Men desto längre ut du tittar, så desto mer du zoomar ut, desto tydligare blir det att det fortfarande i slutändan är det alltid det fundamentala i bolaget som driver bolagets aktiekurs. Det vill säga, om ett bolag är långsiktigt, är liksom hela tiden fortsätter växa och tjänar pengar, så kommer aktiepriser på lång sikt gå upp. Jag tror det var professor Kalkyl som lade ut en jättebra graf på det också, just att hur aktiepriset rör sig till den som en S-kurva, eller ett S runt liksom det fundamentala värdet. Ibland kommer det vara övervärderat och ibland är det undervärderat. Men på lång sikt så är det fundamentala som ska driva aktieutvecklingen. Och det brukar faktiskt stämma på riktigt lång sikt.
Exakt. Det är långsiktigheten man har med sig som fördel som privatinvesterare, som inte till exempel fonder och andra professionella investerare faktiskt har, eftersom de måste handla från kvartal till kvartal eller ibland till och med månad till månad.
Sen, punkt tre här vet jag inte riktigt om jag håller med, men får se vad du tycker om den. Men det finns delar i det som är bra, och det är att han menar att man alltid ska snitta in sig eller köpa liksom i små bitar hela tiden. Han menar på att det är väldigt frestande ibland kanske att gå all in när man hittat en ny spännande aktie. Alltså, då menar att man köper hela sin position på en gång. Men då menar på att tänk om du har fel om någonting, tänk om du har fel om värdering, fel om management eller vad det är. Så att han tycker att man ska tvinga sig själv till att skala sig in.
Man kan ju säga så här, matematiskt är det fel, eftersom börsen har en positiv bias. Det vill säga att över tid så kommer det ju, eller kommer det större sannolikhet att det går upp än att det går ner, i och med att det är därför börsen finns till, att bolag ska växa över tid och då kommer börsen följa med. Men psykologiskt kan det säkert vara jättebra, för att om du snittar in dig kan du köpa toppen och botten och liknande, och så slipper du köpa på absoluta toppen för att det sen ska dippa 20% och du skräms ut ur ditt köp.
Mm. Och det jag håller med om som man lyfter upp, det är framförallt, eller det som jag tycker finns ett värde i däremot, det är att jag gör ofta så, eller gjort många gånger, att man hittar något intressant case, vilket, oj det där var spännande, man ser någon som twittrar om det kanske, och så tänker man att det där ska jag kolla upp, och sen så lägger man det på en lista av saker att kolla upp, och sen så går det 2-3 månader, ibland 1,5 år, och sen tittar man tillbaks, och det var faktiskt någon sån, det finska bolaget QT till exempel, det la jag på min lista för 1,5 år sedan och fortfarande inte hunnit kolla på. Och de såg jag nu var ju upp över 350% senaste året. Så det är väl lite synd att man inte hade gjort den researchen. Och det man kan göra då som ett alternativ, tycker jag, som är rätt intressant, det är att man tar en liten position i början, så här, tänker att oj, det där var intressant, och köper man en liten position, bara för att då helt plötsligt, då är det riktiga pengar på spel, och då helt plötsligt så måste du faktiskt kanske anstränga och verkligen se till att ta tag i den där listan och läsa på om det. Och medan du då läser på om det och börjar bygga då den här som conviction, det blir mycket svengelska, men man får leva med det. När man då börjar bygga conviction i det här caset och börjar förstå det och tycka att det är liksom intressant, då kan man ju addera sakta men säkert desto mer säkerhet man har i.
Absolut.
Och någonting jag skrev om på Twitter nyligen, som jag vet att en del tyckte var jättekonstigt, det var ju att jag också, och även du tror jag, kör ju ibland med hårda stoppar. Det vill säga att går en aktie till exempel ner 20%, och då säljer man alltid oavsett liksom. Men det gör man ju inte saker som man äger långsiktigt, utan det är just när man tar en sån här liten chansposition, tänker det där var intressant, det ska jag kolla vidare på. Om då aktien direkt, tycker jag i alla fall, det här är min personliga åsikt, om den direkt och vänder ner och backar 10-20% eller någonting, då kanske det är som just så att jag har tänkt fel om någonting. Och då tycker jag att det i alla fall oftast är väldigt bra. Jag har sparat mycket pengar på att då bara ta stoppen, ställa av det, titta på det. Ibland har det hänt att man har köpt tillbaka det senare, för att ah, men vänta, det var faktiskt intressant och det var bara en konstig kortsiktig rörelse. Men väldigt ofta, mer fall än inte, så har det visat sig att det var någonting jag missförstått, eller det var någonting som har hänt som var tokigt. Så att, det var ganska klokt att sälja av det. Jag hade fel liksom.
Absolut. Jag gjorde väl framförallt det för några år sedan. Nu har jag kanske blivit lite för lat. Jag påverkas inte så mycket när det går ner 10-20%. Men jag håller med. Jag tycker personligen att det är en toppendel av en strategi. Speciellt om man är ny till börsen, när man kanske inte riktigt har liksom den bästa analysförmågan. Du kanske inte, alla är inte Warren Buffett right out the gates. För vissa tar det liksom 5, 10, 20 år att bli en helt okej investerare. Så att ha en så här hård stopp för när du ska sälja, när ett case kanske inte går din väg, det är inget fel på det. Jag tror det är många som inbillar sig att det är en heder att rida med ett bolag ner. Det finns ingen heder där. Den enda heden i det här gamet är att tjäna pengar. Allt annat är skit.
Nej, precis. Och är man en riktig liksom värdeinvesterare, jag vet att till exempel våra kollegor Kvalitetsaktiepodden, de sa någon gång att de räknar alltid med att varenda case de går in i kommer börja 10% ner. Men det är ju för att de ofta köper saker som kanske har gått ner och saker som har blivit billiga, och det brukar ofta fortsätta ner lite grann. Men då är ju skillnad att de har gjort en ordentlig analys innan de går in. Så de har redan ett värde de tycker att det här borde vara värt. Och då spelar det ingen roll vad priset rör sig till. Och det är det jag menar också med att när man har ett case man kanske haft, man kanske ägt aktier i några år, man kanske har väldigt mycket då, som sagt, conviction och en tanke om vad man tycker borde vara värt, då spelar ju det där ingen roll om det är 10-20%, då är det ett köpläge som du säger. Men just när det är någonting helt nytt och man inte riktigt kanske har koll på alla detaljer, då är det nästan alltid bäst att bara ta stoppen direkt.
Exakt, det är bra att vara ärlig mot sig själv. Har du, nu tror inte jag 100% på att du måste liksom ha liksom 0,1% edge i liksom kunskapsområdet för att du ska tjäna pengar på att investera i en aktie liksom. Men jag tror att många kan erkänna att de oftast gör lite för lite research innan de trycker på köpknappen. Man blir jäkligt sugen. Och då kan det vara bra att ha en väldigt enkel strategi för att lösa ut den om det blir problem.
Precis, och det är det som är poängen, och det avslutar lite mer också, att om man har rätt, om det är så att man har rätt, man är lite tidig, kanske man köper något för att det är lite spännande, men man bara skalar in sig lite grann, då är det ju som så att om du har rätt och den här aktien faktiskt sticker iväg, vilket händer ibland med sådana case, då behöver du ju bara stoppa in lite grann också. Det behövs ju inte så mycket om det faktiskt var så att du hade helt rätt och du liksom springer på en tändbäger, då blir det rätt mycket pengar då. Men om du har fel, och det är det som är det viktiga, då kommer det inte skada så mycket om du bara stoppat in lite pengar. Så jag tycker det är faktiskt att det finns mycket intressant i det där, eller viktigt i det där, även om jag inte jobbar exakt likadant själv. Sen leder det här in också på nummer 4, och det är att varenda aktie dock, varenda bra aktie genom åren har alltid i perioder gått väldigt, väldigt uselt. Så att ha, som sagt, ska man bara våga vara långsiktigt case och ha, om man har conviction i det, då kommer man också få leva med extrem volatilitetsperioder. Det är liksom normalt, det är det priset man får betala för att ha på börsen. Därav att det är ganska viktigt att då zooma ut ibland och titta hur grafen ser ut på lång sikt. Till exempel lyfter han upp Amazon, som har under, i Amazons historia egentligen som börsnoterat företag, så är det 30 gånger man har upplevt ett fall på mer än 10%. 14 gånger har den gått ner mer än 20%, 8 gånger mer än 30%, 5 gånger mer än 40%, 4 gånger mer än 50%. Alltså den har halverats 4 gånger sedan man börsnoterades, och den har vid ett tillfälle till och med gått ner 90%. Trots det så har ju Amazon avkastat över 164,000% sedan man noterades. Så att slår man ut det och tittar på det liksom i efterhand, zoomar på grafen, då ser det ut som att det är en toppenaktie. Men man har ju alltså genomlidit otroligt turbulenta perioder om man har varit aktieägare i Amazon sedan börsnoteringen.
Exakt, och här gäller det ju att, och det är egentligen det här, Amazon är ett toppenexempel på att vara en bra analytiker och förstå att ofta är det de mjuka värdena som berättar historien. Att förstå liksom vart Amazon kommer vara nästa år, om 2-3 år, kommer ju slå nyckeltalen du kan läsa ut som, ja, som tillväxtinvesterare, som du skulle ha varit om du köpt Amazon.
Nej, men poängen sagt är att det handlar om, på lång sikt så är det fundamentala som driver det, som vi var inne på förut. På kort sikt också kommer det vara extrem volatilitet. Det är ett pris man får betala helt enkelt. Nummer fem då, den handlar egentligen om hur man ska försöka undvika dock att påverkas för mycket av de här extrema, ja men de extrema rörelserna man får sin volatilitet. Och det är egentligen att menar han då öka friktionen i din handel. Jag tror att vi har pratat om tidigare. Han menar på att desto svårare det är att handla aktier, desto svårare det är att köpa och sälja, desto bättre. Han har då använt till exempel Interactive Broker som han menar att det är liksom fruktansvärt jobbigt att logga in i och det är fruktansvärt jobbigt att lägga en trade. Därmed betyder att han inte kommer handla och liksom köpa och sälja så mycket varje dag. Det är väl det som man kan lyfta som sagt som kanske en nackdel med Avanza och Nordnet och alla de här smidiga apparna som finns idag, att det går så himla lätt och fort, och ska man vara långsiktig så kan det finnas en poäng att inte vara det. Jag personligen har till exempel gjort, jag använder ju Avanza ganska mycket, framförallt har jag en bevakningslista i Avanza som jag tittar på, och den kan du ju se även utloggat läge i appen, så att jag brukar ju oftast inte logga in i appen utan jag bara öppnar upp appen och då laddar den min bevakningslista oavsett om jag inloggar inte. Då slipper man ju se hur saker rör sig, och man, det är fortfarande en liten process att behöva logga in och sådär om man ska göra någon faktisk affär också.
Sen tycker jag mycket av det där kommer med erfarenhet också. Nu ser inte jag att jag har någon superbriljant investerare på något sätt.
Jo, säg men... det, för annars kommer folk som inte lyssna.
Ja, okej då. Men det jag märker, desto, framförallt desto äldre du blir och desto lägre du investerar, desto mindre tenderar du att logga in. För du bryr dig mycket mindre om de dagliga prisrörelserna. Du bryr dig mycket mer om hur caset utvecklas.
Verkligen. Och det är det som jag tror faktiskt, det är många som tjatar om det. Att man kan läsa hur mycket böcker som helst, men på sikt så är det alltid det som ger framgång i att lära sig leva med psykologiska. Och det kan man tyvärr bara göra genom att uppleva det. Man måste uppleva några totala magplask. Man måste uppleva några lyckorus. Och framförallt hålla på några år. Och som sagt, men säkert så lugnar magen ner sig så att säga. Så att man klarar av, och även när det svänger lite tråkigt.
Exakt.
Om man däremot ska nyttja de här tillfällena när någonting då tycker man själv då har blivit väldigt undervärderat och gått ner, då kommer vi till punkt nummer 6 på den listan, och det är att han tycker att man ska ha lite cash på sidlinjen hela tiden. Det är ju vi lite emot faktiskt. Vi tycker ju att man kanske för det mesta ska vara fullinvesterad. Men om man har lite svårt med psykologiskt och tycker att det är jobbigt, ja men då är det ganska smidigt att ha det. För som han säger då, att ha liksom cash i sidan av i en bullmarknad, alltså när börsen hela tiden går upp, då känns det jättejobbigt, för då är det ju liksom en alternativkostnad. Men det är det som kommer ge fantastisk avkastning i björnmarknaden, när du faktiskt har lite pengar att investera också. Men ett alternativ till det tycker jag, det är väl bara att man månadssparar till det. Att man alltid ser till att fortsätta sätta av en bit av sin lön varje månad om man har en sådan, och fortsätta köpa.
Ja, jag håller inte alls med om det. Som jag sa förut, det är ju rent matematiskt är det kanske inte helt korrekt att tänka så. Jag menar, om bullmarknader tenderar att hålla på längre än vad björnmarknader håller på, du tenderar också rent psykologiskt att sällan köpa på botten eller tillräckligt. Antingen, som vi såg i Kronoklass, antingen köper du för snabbt så att du egentligen inte får någon stor rabatt, eller så köper du för sent så du inte får någon stor rabatt heller, för att du blir för rädd, du blir för girig, du vill ha det billigare. Det är lika bra att bara skita i det här, bara köp om det är ett bra pris och du låter ticka på, och försök bara bli mer erfaren, bli mer långsiktig, förutsatt att du är en långsiktig investerare och inte en trader så att säga. För du kommer avkasta mycket mer på det på lång sikt, tror jag i alla fall.
Nej, precis. Och det enda anledningen jag slänger mera tipset, det är väl för att det kan vara ett bra sätt kanske att hantera det psykologiska. Om man som sagt inte är van och tycker att det är jobbigt med nedgångar, då kan det kännas skönt att ha lite pengar vid sidlinjen som man köper för. Men om man inte har pengar vid sidlinjen, så är det många då som blir frestade kanske att använda belåning. Och det är punkt nummer 7. Använd aldrig belåning egentligen. Och det tycker jag just att... ja, det är inte så konstigt. Det psykologiska är redan jobbigt när det svänger upp och ner i pris. När man ska vara långsiktig. Men det blir ännu värre om du gör det med belåning också. För att då kommer det svänga ännu mer. Sen nummer 8. Det är att aldrig investera ensam. Hitta folk, andra folk som du kan connecta med. Och där tycker jag att Twitter är ett fantastiskt bra liksom, community. Det går att bygga, dels att bygga vänskaper för livet. Det går ju till och med bygga företag. Det är bara att kolla nu på Professor Kalkyl som har lyckats med varit med både Dagens Industri och Breakit här under 2 dagar och varit med om ett uppköp. Så att det går ju att skapa liksom en helt ny karriär till och med via Twitter. Otroligt häftigt. Och jag vet jättemånga, nästan alla av dem skulle jag säga, framgångsrika, duktiga investerare jag har träffat via Twitter, har lyckats på grund av att de har haft någon eller några andra partner som de diskuterar mycket liksom case med.
Jag håller med. Du har varit engagerad på Twitter rätt länge. Jag var inte så engagerad förrän förra året, 2020. Då man ändå inte hade något bättre för sig. Men jag inser ju nu, det är bra mycket smidigare att sitta där och crowdsourca case än att du ska sitta och söka den på Seeking Alpha eller på Google eller på olika hemsidor och försöka hitta case eller gå in på de här liksom bankernas olika portaler. Det kunde ju vara skitsvårt att hitta nya case som man tyckte var intressant. Helt plötsligt kan det bara poppa upp någon random dude i din feed som har ett jätteintressant case. Och så plötsligt har du en ny aktieportfölj som har gjort en analys. Så att det är jäkligt underskattat.
Ja, och det finns många, många poäng här att lägga till. Dels vet jag att jag hör många som tycker så att det är så svårt liksom att hitta någon kompis genom aktier för att man har inte någon riktig kompis att säga som är intresserad aktier eller någon kollega eller någonting, man känns väldigt ensam om det. Då är det perfekt med Twitter. På Twitter kan man vara anonym också. Det är ju många som är anonyma för att de inte vill att andra liksom, i deras vänskapskrets ska veta om att vad de håller på med på fritiden.
Ja, exakt. Vi är ju också anonyma. Ni kanske tror att vi heter Fabian och Niklas, men egentligen heter vi Ola och Claes.
Exakt. Egentligen heter vi Lone Wolf och Pocket Trader. Nej, men så det är liksom en grej. Det är en jättebra arena för den som inte har någon annan att snacka aktier med för det första. Sen dessutom, som du säger, så kan man ju skapa ett oändligt liksom värdefullt flöde med bra grejer. Och det lyfter han också för att om du upplever att dels att ditt sociala medieflöde, alltså på Twitter till exempel, liksom har väldigt mycket stress och panik när börsen går ner och sådär, ja, men då kanske du ska också rensa ut vilka du följer och byta dem åt lite folk som verkar lite mer långsiktiga. Men en ytterligare sak som du kan använda Twitter till, som jag verkligen tycker man ska ta med sig, det är att faktiskt försöka hitta folk också att snacka med. Jag tror att väldigt mycket av de mest värdefulla diskussionerna och relationer som skapas är det som sker i DMs, det vill säga direkt mellan olika personer. Och hur man hittar dit, ja, då måste man faktiskt våga börja skriva lite grann. För jag ser många på Twitter som bara sitter och läser liksom. Men jag tror att det är fel tänkt. Det är bättre att bara börja skriva saker. Även om det är, liksom, det är okej att det är dåligt, då kommer man få feedback på det. Det är nästan det bästa som man kan göra, att försöka börja försöka liksom samla ändå sina tankar i text. Det ger väldigt mycket för ens egen struktur och du får väldigt mycket feedback på det. Och det visar också att du är intresserad av vilka bolag du är intresserad av och så vidare, vilket gör att du kanske kommer sakta men säkert börja komma in i vissa liksom, nätverk och bjudas in i chattrum och sådana saker. Och det kan skapas väldigt mycket värde. Så att investera aldrig ensam, det tror jag verkligen är jätteklokt. Och anpassa ditt flöde efter vad som passar dig, så att du liksom får stöd och pepp kanske under jobbperioden. Vi hoppar vidare. Nummer 9 handlar om att ens personliga finanser, det vill säga din privatekonomi egentligen, att du måste se till att egentligen det jag menar, att försöka vara lite sparsam och realistisk, liksom överspendera inte bara för att det går bra på börsen och så vidare. De perioder när marknaden brukar vara svag och volatil framförallt, det är ju under perioder när ekonomin är dålig, vilket betyder att alltså är ditt jobb också kanske at risk, så att säga. Så att, och det vore ganska tråkigt om både ens börsportfölj går ner och du blir av med jobbet. Så att enligt honom då, försök liksom skuldsanera, så att säga, ha så lite skulder som möjligt, försök att bygga cash så att du alltid har sparade pengar, se till att ha bra intäktsströmmar.
Både det här och hävstång är ju väldigt förenklat, det är helt enkelt från individ till individ. Jag menar, för majoriteten av människor är såklart hävstång inte en bra grej. De flesta sitter ju bara och köper det som ser på håsas på Facebook. Och det är väl samma sak med lån också. De flesta sitter med någon jäkla blanko eller kreditlån eller vad som helst. Jag menar, det är ju inget fel att ha ett CSN-lån och sitta och handla på börsen med det.
Eller ett bolån. Det är ju nästan omöjligt att köpa en bostad i Sverige utan ett bolån idag.
Exakt. Så man får väl tänka lite fritt där. Det jag menar är väl att du ska ha en sanerad ekonomi och ska vara lite klok helt enkelt.
Men precis, ja. Och det finns massa olika sätt att jobba på. Det kanske inte är så att du måste ha liksom eliminera ditt bolån. Du kanske kan ha ett bolån, men se till kanske att då betala in till en A-kassa och ha en inkomstförsäkring och sjukförsäkring och så vidare. Så att om du skulle bli av med jobbet eller skador som helst, så kan du fortfarande betala dina räntor och så vidare. Nummer 10, då går vi tillbaka lite mer till investeringar igen. Och det är ett sätt att egentligen börja bygga en struktur och första strategi egentligen. Det är att se till att verkligen skriva ner varje köp du gör. Varför köper du någonting? Varför säljer du någonting? Håll en liksom enkel liten investeringsdagbok. Det här gjorde jag jättemycket i början. Jag tycker att det är super, super klokt. Det tar tid, men det gör ju också att man hinner tänka igenom vad man gör. Och framförallt, har du någonting att gå tillbaka och utvärdera? Det återkommer jag mycket till, att man heter ska gå tillbaka och utvärdera vad man gör och varför man gör det. Det lär man sig jättemycket. För det är lätt att det i efterhand i huvudet försköna vad man har gjort och förtränga misstag. Men man måste gå tillbaka. Kan man gå tillbaka och titta på den råa datan och säga okej, jag köpte det här bordet av den här anledningen. Nu har det här skett. Vad gjorde jag fel eller vad gjorde jag rätt? Har de här sakerna spelats ut eller har jag bara haft tur till exempel?
Och det handlar egentligen om att du ska summera ner caset. Att ha en, liksom samla ihop en massa information om ett företag och nyckeltal på 100 sidor. Det är ingen analys, det är bara informationssamlare. Du ska kunna samla ihop det där på en sida max.
Ja,
vad är caset här? Vad är uppsidan, vad är nedsidan? Varför köper du, varför säljer du? Det som är analys, det är insikten du får av datan, inte just datan i sig. Datan i sig är helt ointressant egentligen. Det är ju insikten du får där.
Och det är jätteviktigt det du säger där. Det tror jag är jättebra om man känner att man vill börja med det här och inte vet vad man ska skriva ner. Skriv en mening om varför man är intresserad av att köpa bolag. Det vill säga, vad är det egentligen som ska spela ut här? Vad är det som är intressant? Ja, det här bolaget tror jag kommer ta den här marknaden. De kommer öka sina marginaler och så vidare och så vidare. Men du måste också skriva ner, som du säger, varför man skulle sälja det. Vad är det som kan vara? Vad är nedsidan? Vad kan gå snett? Jo, det skulle kunna gå snett om, jag vet inte, vdn dör i en bilolycka eller det visar sig att det är en fraud eller det här. Nej, men skriv ner liksom vad som skulle kunna fel och försök vara ärlig där också. Sker de sakerna, då betyder det att du måste omvärdera och sälja kanske.
Exakt, så för att återgå till Kambi. Nu var väl caset lite större än vad vi försöker säga nu i podden, men vi förenklar rätt mycket här.
Ja, men vi använder det som ett, ja, för att ha ett exempel.
Så, som ett, och då sa vi till varandra, ja, caset här är att de kan öka omsättningen x mycket så här, marginal så mycket, om de går in i USA får de här typen av kunder, eftersom det expanderar så snabbt där. Och då var i stort sett delsidan av caset att det här inte går igenom. Och då förändras ju caset helt. Det behöver inte vara mycket svårare än så. Och oftast de flesta case kommer ner till en eller två huvudpunkter.
Och jag inser att vi ska hinna med ett case också. Så ska jag dra igenom de här sista tre punkterna ganska snabbt. För vi har nästan berört dem också. Nummer 11, det är ett sätt att återigen försöka hålla lite långsiktighet. Och det är att gör inte dina beslut på veckodagarna. Utan gör dem på helgerna. Då är börsen stängd, vilket gör att du inte kommer ha liksom förhastade beslut. Och du bestyrda psykologi och så vidare. Faktiskt jätteklokt.
Ja,
du kan följa börsen och titta på den på dagarna. Men gör dina beslut på helgen. Skriv ner, det här ska jag köpa på måndag, det här ska jag sälja på måndag och så vidare.
Minska där triggerfigga, som man säger.
Exakt. Och det hänger ihop med det här med att skapa mer friktion. Nummer 12 är att han tycker att man ska sluta kolla på nyheterna. Det beror på vad det är för nyheter. Jag tycker att Twitterflöd och så vidare kan vara rätt bra. Men,
ja, men jag tror inte det han menar. Jag tror han menar CNN, Fox News, alla nyheter som tjänar på att du är lite rädd, du är lite omskakad. Och nu går börsen ner, DN, allting. Jag menar, folk som sitter och, jag menar, skriva nyheter om Kambi, det är, eller om Evo, det är inte det jag menar, tror jag.
Det var ju till exempel, Aftonbladet hade ju någon rubrik när börsen var ner någon procent eller vad, då stod det ju liksom, stort börsras, minus, 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 allt faller.
Ja.
Och då, liksom, då är börsen upp 30% i år.
när man inser liksom att man har inte så mycket att tjäna och läsa de här tidningarna ändå. Det finns inte så mycket innehåll som du kommer komma ihåg om 5-10 år som kommer ge någon effekt i din investerande eller resten av ditt liv. Då kan du lika gärna vara skit i det.
Om inte Dagens Industri ringer oss och vill sponsra imorgon, då kan vi ju omvärdera.
Exakt, då är det skitbra. Oh, i så fall älskar jag Dagens Industri. Men det kommer nog inte hända.
Sista grejen, det är återigen, det här har redan tagit upp egentligen, men det är att se till att zooma ut. Och det som man kan ta med sig där, som sagt, på kort sikt så är det sentiment och lite sådana saker som styr egentligen värde, liksom aktiepriset. Men på lång sikt är det fundamentala som driver värderingen. Och där ska du även tänka på din depå. Så att utvärdera inte din depå på, alltså, vi håller på med så konstiga gränser, räknar för ett årsskifte. Det är helt ointressant när årsskiftet.
Det är värdelöst. Alltså, det är
titta
så
på ett antal år. Jag till exempel sammanställer varje år. Tyvärr blir det årsskiftet, men det är för att det är en enkel gräns. Liksom. Från 1 januari till sista december, så här gick det här året. Och så utvärderar man det varje år. Och då kan man räkna ut ett CAGR. Alltså vad blir snittavkastningen per år. Och det är den som är intressant. För det är okej att vissa år kan du vara sämre än index, vissa år kanske du är bättre än index, din strategi kanske inte ens är att försöka slå index. Det viktiga är att försöka se hur presterar du över lång tid liksom, gärna över årtionden.
Exakt.
Det är då att verkligen se om du har lyckats eller inte.
Det zooma ut är ju sjukt viktigt, och framförallt inte haka upp sig vid konstgjorda perioder. Vi hade ju så här årsredovisningar förr i tiden i podden. Vi slutade med det, för det är helt värdelöst. Vi gjorde det i och för sig för att det var ett enkelt avsnitt att spela in. Men det bidrar inte med något värde, för att det är bara att kolla. Ja, vi hade jättebra år 2020. Men då kapade jag av februari också 2021, där de flesta av aktierna som gick bra 2020 hade det jävligt knäckande och har haft det rätt, liksom en rätt tuff period sedan dess. Så att liksom artificiellt kapa av här spelar ingen roll. Kolla på hela din investeringshorisont, som är där du föds till när du dör. Och sen försök liksom, jag vet inte, ha vissa milestones däremellan givetvis. Men på tal om att zooma ut, nu tycker jag vi zoomar ut från det här kapitlet. Vi zoomar ut från Sverige och vi zoomar in på Grekland. För vi ska prata grekiskt SaaS-bolag idag. Vad tycker du om det, Niklas?
Du, det är inte varje dag vi pratar grekiska SaaS-bolag i den här podden. Jag tror till och med att det kanske är första gången.
Exakt. Men,
det är rätt spännande. Jag har ju faktiskt bott en kort period på Kreta till och med. Så att
oj. Berätta period, eller berätta historien.
Nej, det ska jag inte berätta någon historia om. Men jag är ju all in på Gyros i alla fall. Jag är helt för det här.
Ja, men det är ju så. Jag tror du också är lite trött trött på de här hutlösa värderingarna på growth. Det kan ju vara okej om man kör en bredare portfölj. Det är väl okej om man kör en bredare portfölj för att diversifiera bort execution risk, att bolaget ska utföra det som inprisat i aktien. Men vill man ha en smalare portfölj, som är väldigt populärt nu, som jag själv kör nu, jag hade lite bredare portfölj 2020, ja, då kan man inte ha...
Du koncentrerade väl precis lagom där innan de bolagen började gå ner, som du hade?
Ja, det var...
Nej, det var lite elak.
Nej, men det var väl ungefär i nedgången, så ser man ju rätt tydligt, vad har jag högst conviction i? Och det är ett jäkligt bra test för att bara, men fan, det är bara, då är det bara att köra in pengar i det du har conviction i. Det är, som sagt, det finns ingen heder här. Den andra hedern är att tjäna pengar i slutändan. Men eftersom det är så dyrt överallt så har ju både du och jag börjat kika lite mer globalt. I avsnitt 185, ja, då snackar vi om Kaspi, listat på London-listnat, verksamma i Kazakstan. Och idag ska vi kika på ett bolag som är listat på Athens lista, ett grekiskt bolag vid namn Epsilon Net. Och jag kan ju snabbt nämna att jag såg först det här bolaget poppa upp för någon månad sedan av en kille vid namn Piccolini på Twitter. Och sen dess har jag sett flertalet människor snacka om det här, och det pikar i mitt intresse som satan. Framförallt för att riktigt garb case, alltså growth at a reasonable price, vilket inte är så vanligt nu för tiden i det här börsklimatet. Och för att sammanfatta eller introducera det här caset kan man säga att Epsilon Net är lite av ett grekiskt Fortnox, alltså det här svenska bolaget som håller på med bokföringssystem. Grundades 1999, 2015 så började man fokusera på det här skiftet mot molnet, likt alla bolag har gjort, Microsoft och så vidare. Och idag har man tre huvudben. Man har mjukvarubenet, ett nätverk eller networkingben och ett trainingben. Mjukvarubenet, som ni säkert kan förstå, det är det största benet, erbjuder 19 olika produkter, bland annat då bokföring, men då också CRM, då HR, ERP, olika typer av faktureringstjänster. Och målet här är att man ska bli en typ av one-stop-shop för kunderna. De ska ha alla de här typerna av admin och HR-lösningar på ett ställe i ett system som hjälper till att i stort sett göra att deras bolag kör på smoother, att det inte uppstår några problem här. Och ja, man skulle exakt kunna säga att det är Fortnox plus lite till. Och allmänt så investerar Epsilon Net mycket i R&D. De vill få ut ännu fler produkter och ta fram ännu nya tjänster. Och samtidigt som man vill förbättra de befintliga produkterna. Och det här är intressant för att det ökar givetvis intäktsförmågan över tid. Och framförallt så ökar den potentiella kundkretsen. Så det är väldigt viktigt att bolaget fortsätter innovera framöver, som det är för många av de här bolagen. För egentligen är det så att jag har ett CRM-system eller ett bokföringssystem, är inte så mycket mot där. Det du vill göra är att du vill integrera så djupt in hos kunden som möjligt, så att de börjar ha fler av dina produkter, att det blir extremt dyrt för kunden att byta ut det, att de nästan inte kan byta ut det. Så att de kan sitta här och innovera, hitta på nya produkter, nya tjänster, otroligt viktigt, otroligt intressant. Sen kan man ju ställa sig frågan, bokföring? Greker skattar väl inte? Ja, och det är faktiskt lite av en risk med det här bolaget. Historiskt har ju Grekland haft problem med skattesmitning, både från medborgare men också från bolag. Och minst sagt har inte det hjälpt återhämtningen av ekonomin efter finanskrisen.
Här kan jag väl dra en liten anknot av kanske från Kreta. Ja. Nu är inte det talande för alla greker, eller kretaner för den delen som de vill kalla sig. Nej, vi har varit lite förvånade. Jag minns att han som bodde hos våran värld. Han hade en stor plastpåse med kvitton en dag som han skulle dra iväg. Och då frågade, vad är det där för någonting? Och då skulle han in och göra sin deklaration. Och då tog man med sig en påse med kvitton till Skatteverket. Och så visade man alla kvitton man skulle göra avdrag för. Och då fick man de avdragen. Och så berättade han att den kassen hade han fått av sin kusin, som hade varit inne med den dagen innan han gjort deklarationen. Så de skickade runt den där påsen i hela släkten. Och så åkte alla in och gjorde samma avdrag. Så det är en historia om en person i ett ganska stort land. Men som sagt, det finns ju ett ganska systematiskt fusk ändå i många länder. Precis som att det finns olika typer av systematiska fusk i Sverige också.
Ja, en bra bok om det här är, jag vet inte om den är så bra för jag läste den för 10 år sedan, men Boomerang av Michael Lewis, och då går den igenom i stort sett vad hände med Grekland under finanskrisen. Han går igenom andra länder också, till exempel Island och lite andra mindre länder man inte oftast hör talas om effekterna av finanskrisen, men i stort sett går igenom vad som hände med Grekland under finanskrisen, varför det hände, hur de här problemen uppstod och så vidare. Och mycket handlar just om de har lite problem att dra in skatt i det landet. Och därav har de ju haft den här ekonomiska krisen senaste årtiondet.
Men med det sagt så är det som så att det här är ju ett företag som framförallt sysslar med, det är ju B2B liksom, och det är en stor skillnad på hur bolag hanterar skatt. Och framförallt, desto mer digitaliserat det blir, desto mindre kan man ju också fuska, desto svårare är det att komma undan helt enkelt. Alla behöver ju fortfarande någon sorts bokföring om man ska bli ett framgångsrikt företag.
Nästa benet är nätverksbenet, och det här är alltså databas med information och verktyg för olika typer av skatt och arbetsmässiga frågor. Och helt enkelt har man en portal där företag kan hitta lösningar på sina specifika företagsproblem. Och ja, det finns lite olika verktyg här, men huvudsakligen handlar det här om informationsverktyg som man får tillgång till via en prenumerationstjänst. Där du som sagt får svar om du har till exempel en specifik skattefråga som rör ditt företag. Och det matar ju såklart in i mjukvarudelen. Det blir som en jäkligt fin nätverkseffekt där. Och det är kanske därför heter nätverksbenet.
Det känns ju som att det bolaget framförallt vill göra också är väl att driva den här resan som man ska göra, att bli lite mer compliant kanske som företag.
Yes,
och
yes, absolut.
Se till att göra rätt, ha en kunskapsbank. Man har ju också, om du var inne på det här trainingbenet också, där man egentligen utbildar och certifierar för revision, och man har seminarier och workshops och sådana grejer. Så att, det är ju ett bolag som försöker ta ett helhetsgrepp egentligen, att både utbilda, göra bättre och samtidigt leverera rätt typ av verktyg. Så jätteintressant. Man är ganska mycket kunder också redan.
Ja, 75 000 kunder läste jag mig till att de hade, och där härstammar ju då majoriteten såklart från Grekland, men de har också gjort ett uppköp av en ERP-leverantör nyligen som heter Singular Logic, som har även lite kunder i andra europeiska länder också, och det här liksom öppnar ju även upp för framtida expansion till andra länder, till exempel Cypern och andra närliggande länder.
Men som sagt, det stora knäcket här egentligen som är intressant, eller knäckfrågan, det är ju det vi pratar om, att det är en ganska låg digitaliseringsgrad generellt i Grekland. Så det är frågan där hur stor marknaden är. Samtidigt kan det också betyda att det kanske är då lägre konkurrens. De kanske liksom är först, och kanske blir lite Fortnox-resa av det. Och det kan också betyda att de är med och driver den här resan. Så att det är en ganska intressant position de har, men den kan också betyda vara en stor risk att det är låg digitaliseringsgrad.
Ja, det som är intressant nu är att Grekland har ju dragit igång flera initiativ för att dra igång i digitaliseringen i landet. Så att Epsilonnet, de jobbar ju verkligen i medvind nu, vilket är rätt skönt. För att Grekland, de är det näst minst digitaliserade landet i hela EU. Och det är liksom, ja, det gör ju liksom penetrationen av, jag menar, molntjänster, det är ju väldigt lågt. Men som du säger, om man då har hela landet med sig att man försöker få in digitalisering, då kan ju möjligheterna vara väldigt stora här.
Ja, och framförallt så tror jag att det ligger mycket i det som jag sa, att man försöker göra en push att digitalisera mer från statens håll, och det är ju också mycket för att det ska bli lättare att driva in skatt, för att folk ska göra rätt för sig och så vidare. Och då kommer det här garanterat bli en portal där man får mycket information också. Det är också ett sätt att få in kunderna och konvertera dem. Jag tycker det är ganska intressant. Och man är stor, man är marknadsledare inom redovisning och HR-system och har ungefär 80% av marknaden. Så att jag menar, man är den stora dominerande spelaren.
Ja, och när det kommer till ERP-system har man cirka 35% marknadsandel efter uppköpet av det här Singular Logic. Men det som är intressant här är ju att 40% av marknaden inte alls har någon mjukvaruleverantör här. Och 25% av de som har mjukvaruleverantör har av rätt sketchy spelare, eller spelare som kanske inte har någon riktig framtid, inte så välutvecklade, som kanske skulle ha det bättre hos Epsilon med Epsilons utbud av produkter och tjänster. Det här betyder alltså att marknaden fortsatt är väldigt stor. Även om de är marknadsledare med rätt stor marginal inom redovisning och HR, betyder det inte att de inte har hela marknaden. Det är bara av de som har mjukvaran just nu. Och det är ju inte alla. Det finns rätt mycket digitalisering kvar att hämta som vi ska gå in på senare. Men det här, just att de är marknadsledare just nu, innebär att de har rätt stora kanaler för så kallad upselling. Man säljer vidare nya produkter, nya tjänster, eftersom man har den här stora mängd produkter, och det ger en väldigt stor möjlighet. Det är AO, likt det som vi nämnde med Karacent förra veckan. Man vill bli en one-stop-shop, man vill liksom stå för alla kunders kritiska funktioner, en allt större del av kunders kritiska funktioner och produkter. Man vill att de ska gå genom Epsilonnet, och därmed så integreras Epsilon djupare in hos kunden och blir nästintill omöjligt att byta ut. Självklart så har ju Epsilon flertalet konkurrenter, vore det konstigt om de inte hade det. Då vore det nästan ett dåligt tecken om de inte hade det. De har ju allt från jättar som Microsoft och SAP till mindre spelare som till exempel Entersoft inom ERP. De har Unionsoft inom bokföring. Och det som man kan påpeka om de här mindre grekiska spelarna är att de är oftast rätt specialiserade mot ett område på gott och ont. Det betyder ju att de kan ha en bättre produktspecifik inriktning, men de kanske inte alls kan konkurrera på det här one-stop-shop-tänket som Epsilon vill införa. Och jag tror att det är värt att påpeka först att det är väldigt stor sannolikhet att det finns tillräckligt mycket utrymme här för att flertalet spelare ska kunna växa de kommande åren. Det finns ungefär 750 000 små företag i Grekland. Och det här kan man jämföra då med Epsilons kundlista på 75 000. Och alltså 10% av det totala utbudet. Så det är inte otroligt att, jag menar, flertalet spelare kan ha en extrem tillväxt framöver i det här landet. För att inte nämna möjliga expansioner till närliggande länder, som vi sa förut, till exempel Cypern. Och med det sagt, jag tycker kanske inte det är superintressant att hoppa in på produkten. Exakt hur den fungerar, för de flesta har nog rätt koll, rätt bra koll på hur de här typen av bokföringssystem fungerar. Vi har avhandlat Fortnox flertalet gånger i podden och du vet, liknande bolag som Admicom och så vidare. Så jag tycker det är mer intressant att hoppa in på siffrorna, för det är egentligen det som gör caset.
Ja, lite siffror tycker jag ska kika på. Framförallt vill man ju såklart se den här typen av bolag. Jag vill gärna se lönsamhet, men åtminstone en omsättningstillväxt. Och de har haft ganska bra CAGR ändå på cirka 15%. Medan rörelseresultatet däremot har ökat cirka 50% per år.
Exakt.
Vilket då kanske skvallar om väldigt fina marginalförbättringar, vilket är väldigt bra.
Här är ju viktigt också att tänka på att man kanske inte direkt ska jämföra med till exempel amerikansk eller svensk SaaS, där den underliggande ekonomin liksom har tuffat på rätt bra de senaste 10 åren. Utan man måste ta hänsyn till att Greklands ekonomi har ju legat flat. Eller ja, tar man hänsyn till 2020 så har det ju backat de senaste 5 åren. Och då att det här bolaget har kunnat producera 50% tillväxt är rätt otroligt. Och det man ser just nu är i stort sett att tillväxten fortsätter att öka. Den håller sig inte kvar på 15%. Q1 2021 så såg man en helt galen tillväxt på 110%, varav cirka 50% var organisk. Och den extrema ökningen av rörelsemarginal som du nämnde är mycket tack vare skiftet mot cloud, och ökar intresset av cloud. Nu står ju recurring revenues för cirka 60% av omsättningen, och det här förväntas fortsätta öka över tid. Och där är det otroligt viktigt, för man vill ju ha förutsägbara kassaflöden i sådana här bolag. Man vill se att marginalerna ökar.
Det är ju de återkommande intäkterna som ger den här, alltså den här förutsägbarheten. Det är ju det som ger SaaS-bolagen sina höga värderingar.
Exakt. Bolaget har ju allmänt, du har visat en otrolig stickiness som sådana här bolag brukar göra. De har haft churn på några enstaka procent senaste året. Det har liksom varit mellan 1,5-2,5% eller något sånt. Så att det visar ju ändå på den här stickiness i produkten. De har redan lyckats integrera sig rätt bra i sina kunder. Och jag menar, time will tell, men det är rätt stor sannolikhet att den här stickinessen kommer bli ännu större i och med fler produkter, fler tjänster integreras djupare i andra företag. För att inte nämna att ju fler kunder de får, desto bättre blir produkterna de skapar, desto bättre blir tjänsterna de skapar, desto bättre blir den här nätverksbenet de har, som de får in, jag menar, mer kompetens där. Bruttomarginalen för det här bolaget ligger nu på 60%, och det är för att de inte är helt målbaserade än, så det här kommer fortsätta öka. Men som sagt, de är ju lönsamma, man har 25% i fritt kassaflödesmarginal, man har även en stor kassa på cirka 20 miljoner euro för framtida uppköp. Man ska väl inte haka upp sig helt på M&A och liknande, man vill ju fortfarande ha organisk tillväxt. Men jag tror i en sån här miljö kan det vara rätt vettigt om man till exempel som Karasent, som vi pratade om förra året, vill få någon spelare i ett annat land och gå in i ett annat land. Och sen tycker jag också, vi pratar inte så mycket om grundare och management, men jag tycker ändå att det är intressant att påpeka att det här bolaget, det är lite pilotskolan här. Grundaren och vdn har över 60% av aktierna i bolaget.
Det gillar vi verkligen.
Då kan man då ställa sig frågan, ja, det låter intressant, det är som ett Fortnox i Grekland, växer på bra. Vad betalar man för den här jäken? Ja, bolaget har enterprise value på cirka 115-120 miljoner euro, vilket ger ett EV/EBIT för 2021 på cirka 15 om man drar ut Q1-resultatet, vilket troligen är lite konservativt. Det här är alltså för ett bolag som historiskt sett växt liksom lågt dubbelsiffrigt, men nu troligtvis kommer växa ännu snabbare framgent. Och jämför man det här med då till exempel Fortnox som har EV/EBIT på 98 per just nu och cirka 80 på 2021s estimat, då känns det rätt billigt. Ja, det är inte exakt liksom en exakt jämförelse, men det är fortfarande SaaS-bolag som verkar i liknande liksom en liknande bransch. Sen såklart så får man ju ta hänsyn till att man ska nog betala lite mindre för att vara verksam i Grekland än att vara verksam i Sverige eller USA. Men den här prislappen gör ju att Epsilon blir väldigt billigt för det man får, eller väldigt billigt, gör ju att det blir väldigt intressant för det man får. Bör dock påpekas att Epsilon uppvärderats en del senaste veckan och det är cirka 25-30%. Men sammanfattar det här caset då. Om du känt att du missat resan i Fortnox eller digitaliseringen av andra svenska bolag i Sverige när det var billigt för cirka 10 år sedan, ja, nu har du eventuellt en möjlighet att ta revansch. Epsilonet, lite likt ett grekiskt Fortnox som tradar till en relativt låg prislapp. Det är lönsamt, extremt fin tillväxt, strukturell medvind i och med det politiska klimatet som vill införa med digitalisering i samhället, och framförallt en extremt stickig produkt.
Ja, jag tror att de är helt rätt ute i det här verkligen, den positionen de har. Lite gissningar för den som är intresserad, så kan man nämna det. Jag gissar på att de flesta mäklare handlar den här, om man dock man får ringa in till mäklardesken.
Ja, jag tror att det lättaste är att köpa via Digiro faktiskt, som många av de här bolagen.
Precis, Digiro brukar jag direkthandla med bolagen. Avanza Nordnet får man ringa in till mäklardesken. Det kostar lite mer då helt enkelt.
Ja, och då är det också väldigt viktigt att påpeka att de här ej ska förknippas med Epsilon Energy som är listad på Nasdaq. Det är alltså Epsil listat på den atenska börsen.
Och med det tackar vi för det spännande caset. Riktigt intressant. Vi kanske också ska snabbt avhandla om vi äger en aktie där. Jag har inte några aktier i Epsilon.
Jag har börjat peta lite på bolaget, för jag tycker det är intressant. Det är jäkligt billigt. Jag har börjat vurma lite för de här värdeinvesterarna. Så jag vill vara med i det här coola gänget som inte köper de här dyra Shopify. De verkar ha mer cred på Twitter.
Och som vanligt gäller förstås att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Och som vi har pratat om i de här punkterna, vi pratade om innan, hur man lyckas med aktier. Ja, du måste också göra din egen analys. För alla åsikter i vår egen del och gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Nej, exakt. Köp inte någonting för att du har hört i en cool podcast. Utan gör alltid din egen analys, för det kan gå åt helvete annars.
Så kan det verkligen gå. Det kan gå åt helvete även fast man gör sin egen analys. Men då har man sig själv att skylla på och man vet varför det gick fel förhoppningsvis.
Exakt.
Det är viktigt, ett stort tack till IG.com. Ladda ner IG-appen eller gå in på IG.com och öppna ett konto idag. För att handla dygnet runt 5 dagar i veckan. Otroligt tacksamt faktiskt.
Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte, lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, säger vi stort tack för att du lyssnar, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.